Ja, då får jag tacka både för inbjudan och välkomsthälsningen. Kära Herre, nu tackar vi dig att vi får vara inför ditt ansikte den här förmiddagsstunden. Herre, tack för de här positiva rapporterna som vi har fått. Och tack för att du har världen i din hand. Och du vill att alla människor ska bli frälsta. Herre, tack för att du vill hjälpa oss att på olika sätt sprida evangeliet. Herre, nu beder vi, lys med din andes ljus över ordet som vi ska läsa, så att det blir levande på våra hjärtan. Amen. Då är det två bibelversar som jag ska läsa. Ifrån profeten Jesaja 49 och den första versen. Där står det: Hör på mig, ni fjärran länder. Lyssna, ni avlägsna folk. Herren kallade mig redan i moderlivet. Han nämnde mig vid namn redan i min mors sköte. Och så går vi till Jeremia, profeten, första kapitlet och den femte versen. Och där står det: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för Guds folk. Och jag tycker det är så oerhört positivt det här, att Gud har ett syfte med det han gör och med våra liv. Det var inte så att vi föddes och så fick man se vad det blev. Utan Gud hade en tanke redan från början. La ner gåvor och förutsättningar. Det är ju det att vi ska leva ett liv i harmoni med Gud, med vår omgivning och med oss själva. Och då förbereder han på olika sätt, som vi såg både hos Jeremia och hos Jesaja. Och tar vi en biblisk gestalt, Mose, så specialutrustade ju Gud honom. För Gud hade ett syfte. Jag tycker det står väldigt vackert när Mose var född, att Amram och Jokebed, de såg att det var ett vackert barn de hade fått. Och vilka föräldrar tycker inte att barna är vackra? Men det var ju problem på ett sätt. Därför att det hade gått ut ett dekret ifrån maktens boningar att alla judiska barn skulle slängas i Nilen. De skulle inte få överleva. Och det kom ju frågan, hur ska vi göra? Vi måste ju rädda vårt lilla barn. Och då väcktes ju så småningom en tanke att vi gör en liten kista och så sätter vi den i Nilen och alldeles in till den kungliga badplatsen, för där visste de, där fanns ju inga krokodiler, så det, där är den ganska säkert. Och så fick stora syster Miriam, hon kan väl inte ha varit med den en 3-4 år någonting, hon fick sitta där och vakta kistan. Och så när prinsessan då kom ner och tog sin dagliga dopp, så går hon fram då och då hittar de ju kistan med barnet. Och då går hon fram och erbjuder sig, säger: min mamma kan amma den här lilla pojken. Och så fick ju de underhåll, så det måste ju varit det första barnbidraget som har betalats ut. Men allt nog så tog de hand om Mose. Och när han hade kommit upp och blivit avvand, så fick han då flytta hem och bli så att säga fosterson till denna prinsessa. Och så fick han ju en gedigen konungslig utbildning för att han så småningom skulle kunna bli regent i Egypten. Och man ser här att Jokebed och Amram, de hade det korta perspektivet. De såg att på något sätt så måste vi se till att vår son kommer att överleva. Men Gud, han såg i det långa perspektivet. Han såg att mitt folk lever i slaveri här i Egypten, och det är inte syftet med dem. De ska leva som fria varelser, och de ska till sitt löftesland, det som jag lovade Abraham för 400 år sedan. Så att ibland så tar det tid med bönesvaren, men Guds löften, de står fasta. Och nu växte då Mose upp i palatset, och sen ställde han ju till det för sig, så han fick ju fly för att rädda sitt liv. Och så kom han och träffade sin blivande svärfar Jetro, och hans fårjordar fick han vakta. Och under ett sånt här arbetspass när han vallade fåren, så får han se någonting som han egentligen har sett många gånger förut. En buske som brann. För att det fanns ju många buskar som hade eteriska växter eller vätskor som då förångades, och så självantände det. Busken brann inte upp, utan den stod där. Och det var en liten lärdom för Mose, bara det där. För att när, om man säger, de här buskarna han hade sett förut, där var ju energin som låg bakom elden, den togs ju från busken, och därför så brann busken upp. Och det så, men när det är som i det här fallet Guds eld som brann i busken, då blev busken bevarad. Och där är ju faran för oss alla. Är man då engagerad i exempelvis en församling, så är det någon som har sagt så här, att det är bara den som brinner som kan bli utbränd. Men vad viktigt det då är att jag inte, så att säga, bränner med min egen energi, utan att Guds energi och kraft får brinna i mitt liv. För det är då det kan bli ett bestående resultat. Så det var liksom den första lärdomen som Mose fick här. Men så talade Gud till honom och gav honom en kallelse. Och tänk att Gud kallar oss var och en. Vi kan möta det. Mose, han fick sin kallelse här vid en brinnande buske. Någon annan kanske får en kallelse hemma vid köksbordet eller i en gudstjänst eller så här. Men på olika sätt så kallar Gud oss till olika uppgifter. Och Mose, han gjorde ju vad han kunde för att slingra sig ur den här kallelsen. Och han tyckte liksom, min bror Aaron, han har smort munläder så han kan tala. Det kan inte jag. Sen slutade han ju sitt liv med att så säga, be hela universum lyssna, för nu är det jag som ska tala. Så att det kan ändras. Man växer med uppgiften, är det någon som har sagt. Men Gud gjorde klart för Mose att det är dig jag har kallat. Och vi kan aldrig skjuta ifrån den kallelse som Gud har gett oss, för den är personlig. Men vad jag tycker var fint här, det var att Mose... Ja, då får vi göra så. Men Mose och Aaron, de blir ju ett fint arbetsteam sedan. För arbetet i Guds rike, det är inte en enmansteater, utan det är ett lagarbete. Vi behöver varandra. Och det var inte en tillfällighet att Jesus sände ut sina lärjungar två och två. Men när Mose fick den här kallelsen så frågade han, vad ska jag säga? Vem är det som har sänt mig? Och då säger Gud så här, att jag är den jag är. Och tänk att han är nuets Gud, den som vill styrka och hjälpa oss och leda. Han är inte den som har varit eller den som ska komma. Ja, han ska komma, han har varit, men framförallt han är. Nu är han här, vid min sida. Var jag än är så är han där. Han är. Och så säger, när Mose då är väldigt tveksam om det här, så frågar Gud, vad har du i handen? Och där hade han ju sin stav. Och så säger han, släng den på marken. Och det gjorde han. Och helt plötsligt så var det en orm som ringlade där. Och sen säger Gud, ta den i stjärten. Och det gjorde han, greppade den. Och då var det den gamla staven igen som han hade. Och det skulle vara hans arbetsredskap. Jag tycker det är så fint det där att när Gud gör någonting. Och det är egentligen en biblisk princip det där. För när det står om en änka, hennes man hade varit profet och troligen hade han väl dratt på sig en massa skulder. Så att när han dog så kom fordringsägare och ville ha sina pengar, för de förstod den här änkan har ju ingen större inkomst. Jag måste ju rädda mitt. Och så såg han ju att här finns två starka pojkar. De kan vi ju säkert sälja på slavmarknaden. Det var ju den krassa verkligheten som man levde i på den tiden. Och kvinnan blev ju förtvivlad. Och så gick hon till profeten. Och så fick hon det här. Och då frågade han henne så här, vad har du i hemmet? Och hon sa, jag har bara lite olja. Lite olja här. Och så säger han då, samla ihop alla tomma kärl du har och låna gärna utav grannfruarna. Och så samlar du pojkarna, så stänger ni dörren i kammaren. Och så kommer den här oljan att fylla alla de här tomma kärlen. Och så säljer du oljan, betalar skulden och det som blir över, det har ni att leva på. Så tänk vilken generös Gud vi har. Han löste problemet och hennes framtida försörjning. Men det som hon fick använda, det var det hon hade. Precis som Mosan hade sin stav och den skulle han använda. Och nu så hade ju... nu tappade jag tråden här... Jo, han slängde den, den förvandlades ut till en orm och han såg förvandlingen. Och varje gång som han använde den här staven så var det ju detta att då blev han påmind om Guds verksamma kraft. Det är inte jag som gör det utan det är Gud som gör det. Oavsett om det var att han höjde den över Röda havet. Så att det delade sig så man kunde gå på torr mark över. Eller han slog på klippan så det kom fram vatten när man behövde släcka törsten. Så var det en påminnelse. Gud gör under. Och vi behöver ibland såna här hjälpmedel för vår tro. Att se, som påminner oss om att Gud har varit med. Han har gjort någonting i mitt liv. Och nu kan han göra någonting nytt. Det står ju på ett ställe så här att Gud, han väcker vart morgon mitt öra till att höra på lärjungas sätt. Därför Gud vill tala in i våra liv, i situationer. Och därför att Gud arbetar ju aldrig med repriser, utan han vill göra nya saker. Och därför så är det viktigt för mig att vara uppmärksam på vad är det Gud vill jag ska göra idag. För det är så lätt, vet ni, att man hamnar i det där. Man gör det man alltid har gjort, därför det känner man sig trygg med. Men så får man ibland gå nya vägar. Och för Mose efterträdare så blev ju det lite av ett bekymmer. Skulle han gjort som Mose hade gjort, så hade han ju fått gå där och irra i öknen. Men Guds uppdrag, det var ju att de skulle till löfteslandet. Och det var ju Josuas stora uppgift, att föra folket in i det land som Gud hade lovat. Vad Mose kanske inte tänkte på, men det är vad vi läser i Bibeln, att den Gud kallar. Han kallar inte bara någon och så får den klara sig bäst den kan. Utan han har lovat, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Och han ger den kraft som vi behöver för varje sån situation. Och det var ju kallelsen som var det syftet som Gud hade när Abraham, eller när Mose föddes. I det långa perspektivet så såg ju Gud det, att här, mitt folk lever i slaveri, de ska få uppleva frihet. Och här, nu pratar vi liksom att det var ju inte bara en liten familj det var frågan om, utan det var bortåt 2,5 miljoner människor som skulle föras ut ur Egypten. Så bara det var ju en stor samordningsfråga. Och då utrustade han Mose på det sättet, så det var ju därför som han hamnade i faraos hov, och han fick lära sig statsmannakunskaper, för det behövdes när man då skulle hålla ihop så mycket folk. Och så var det ju en framtida nation som skulle bildas. Så han hade lärt sig liksom hur man bygger ett rike. Gud utrustar oss på olika sätt. Och Mose, han fick både en andlig vishet, och så fick han då den statsmannakunskap som han behövde. Så Gud försåg på olika sätt. Vad jag tycker var fint, för att återvända till profetänkan, när hon då hade samlat sina pojkar och de hällde den här lilla oljan, så rann det så länge som det fanns tomma kärl. Och det är ju Guds princip, för Gud slösar ju inte på ett sätt med sina rikedomar så att de bara faller ut över tomma intet. Utan så länge kärlen var tomma så rann oljan. Men när kärlen var fyllda och behoven tillgodosedda, då upphörde oljan och rinna. Sen kan man ju då säga att när vi ser i naturen, vilket överflöde det är. Tänk bara på den som tycker om att plocka blåbär. Det är inte många procent som tas tillvara på utav oss människor. Sen får ju mycket av skogens djur vad de behöver. Men det mesta, det ruttnar ju ner och ger näring för kommande skördar. Och just det här, det ska komma till, det finns en predikant, jag tror han lever fortfarande, som heter Tommy Burnett, förestod en församling i Phoenix, Arizona, First Assemblies of God där. Och han hade en princip, och det var just den här profetens fråga till änkan: vad har du i hemmet? Och han sa när vi satt och pratade med honom att det är inte svårt, sa han, att tillgodose alla behov vi har i församlingen genom att rekrytera bland församlingens medlemmar nu när vi är 8000. Men när vi var en liten bönegrupp på 15-20 stycken, då det var då den tanken föddes: vad har du i hemmet? Och han sa så har vi, ända sedan den så rekryterade vi allt ifrån församlingen. Det fanns där. Skulle vi ha barnarbete, ja, då fanns det alltid någon som hade en förutsättning, även om jantelagen gällde där också. Tydligen inte kan väl jag, ovärdiga människa, och så vidare. Men när man fick uppgiften, ja, då växte man i uppgiften och man utvecklades. Och det är väl därför det står i Ordspråksboken så här, att det är gott för en ung man när ett ok läggs på hans axlar. Att man får en uppgift, någonting, för med uppgiften så växer man och utvecklas. Och som jag sa, Mose och Aron, de blev ett sånt här team. De behövde varandra. Och jag tycker det är från Nya Testamentet ett sånt lysande exempel. När förföljelsen hade brutit ut och många i församlingen skingrades, så var det ju diakonen Filippos som hamnade så småningom i Samarien och fick bli ett redskap till många människors frälsning. Och som en parentes så var det ju då en trollkarl som heter Simon som blev frälst och kom med i församlingen. Och när Filippos då hade sett den här brusande väckelsen, så noterade han att här blir människor frälsta, men de blir ju inte andedöpta. Och då var det ju lätt att kunna lägga det på sig, och han hade tänkt så här att jag är ju värdelös som inte kan be igenom dem. Men han konstaterade att jag har två vänner i Jerusalem, Petrus och Johannes. De har gåvan att be igenom folk till andens dop. Så att han kallade på dem, han upplevde dem inte som konkurrenter, utan han upplevde dem som komplement. De kan det jag inte kan. Och det är ju det som är det fina, att vi får komplettera varandra. Jag kan inte vad du kan, och du kan inte det jag kan. Men Gud har en uppgift som passar för mig, och en annan som passar för dig. Vi får tjäna på olika områden med de gåvor som vi har. Och så fick Petrus och Johannes bli redskap till att styra upp väckelsen i Samarien. Att folk blev andedöpta. Och så den här trollkarlen före detta, när han såg att människor blev andedöpta, talade i tungor och profeterade, när Petrus och Johannes hade lagt sina händer på dem, så var det lite av den gamla naturen som vaknade till liv hos honom. Och så säger han så här, att hur mycket ska ni ha för att jag ska få lära mig det här? Vi kan be igenom människor till frälsning, men ibland tar det tid. Det gamla livet lämnar inte hur lätt som helst, utan man kan få be både en och två gånger. Och jag tänker på den händelse som står när Jesus la sina händer på en blind och bad för honom. Och när han hade bett för honom så frågade han om han kunde se. Ja, jag ser människor som träd. Men det nöjde sig ju inte Jesus med, för han skulle inte gå där lite halvskumögd, utan han bad en gång till. Och då fick han full syn. Så ibland så får man ta det flera gånger. Och det vet ju du som jobbar i LP, hur man får jobba många gånger. Och det är många misslyckanden. Men det går åt rätt håll. Det går åt rätt håll. Och så är det ju i Guds verk. Vi får se resultat. Vi ser en utveckling. Ibland blir det ett steg tillbaka, och då gäller det att ta två steg framåt, så att rörelsen hela tiden är framåt. Och jag tycker Petrus och Johannes, de kom och blev till verktyg i Samarien. Arbetet i Guds verk, det är ett lagarbete. Vi behöver varandra. Du kan inte vad jag kan, men jag kan inte det du kan. Och så har vi våra olika uppgifter. Kära Herre, tack för att vi får vara dina lärjungar utav bara nåd. Herre, tack för den kallelse som Mose fick där vid den brinnande busken. Herre, hur du kallade honom, trots att han kände sig otillräcklig, så kallade du, och den du kallar, den skickliggör du. Herre, tack för att du har en uppgift för oss var och en. Herre, du ser Landskrona, du ser människor som bor här, som ännu inte har funnit vägen till ditt rike. Men Herre, tack för att församlingen ska få vara ett redskap i din hand för att människor ska finna dig fler och fler. Herre, så är det för oss i Halmstad, och så är det var vi än bor någonstans, att vi är beroende utav din nåd och din kraft och din ledning. Vi behöver varandra. Tack för att du hör bön. Amen.